Första frågan lyder: varför accepterar killar den förnedring som ni utsätts för av vänsterfeministflickor? Det finns mycket inbakat i den frågan.
Det är väl mer eller mindre för att vi... För mig är det verkligen så att vi har inte ambitionen att bli män. På grund av att den ambitionen har omkullkastats ganska mycket. Och är man pojke, då är man öppen för kritik för du är formbar. Så att acceptera den, det är för att du tror faktiskt att den är relevant.
Alltså det finns en osäkerhet i botten. Liksom.
Absolut, absolut. Och det krävs att du blir man, att du har testat väldigt mycket i livet, att du har byggt upp en erfarenhet, kanske till och med gått igenom en rites of passage. Så skulle du definitivt kunna titta på den där kritiken, inse att okej, det finns en gnutta relevans i den, det vill säga det bakomliggande, liksom varför säger de det här, men i slutändan så liksom orden kanske inte är så relevanta, för du säger att män är våldtäktsmän, det ligger inte så mycket i det, pojkar är det, och vi behöver jobba mot att bli män, så jag tror att det ligger där.
Jag tror inte att de flesta män accepterar att bli förnedrade av vänsterfeminister. Jag tror bara att de som inte gör det hörs inte. Alltså de flesta män jag känner antingen avfärdar de det som att aha, det är den där knäppa blåhåriga kvinnan igen som säger att jag är ett as för att jag är född med penis. Eller så säger de, ja, jag avskyr henne, men vad ska jag göra? De kommer inte bjuda in mig till tv-sofforna i TV4 för att berätta hur fel hon har. Så jag tror att de flesta helt enkelt inte hörs. Och som du sa, det är säkert även så bland feminister att det är en liten skrämmande minoritet av de som hörs. Och att de som är mer resonliga kanske inte får lika mycket utrymme. Men jag tror inte det är många män som säger ja, vi är skit, jag accepterar det. Liksom. Det finns säkert ett segment av det också, men jag tror att den stora massan hörs helt enkelt inte. De får inte utrymme.
Okej. Okay. Tack, vi går vidare. Varför kommer VM i Dota 2 inte hållas i Sverige? Kunde de gjort något annorlunda för att kunna få deras medlemskap i Riksidrottsförbundet godkänt och på så sätt fått tävlingen klassad som ett elitsportsevenemang? Jag kan inte riktigt bakgrunden och kontexten här, Victor, men jag tänker att du kan hjälpa mig.
Nej, men precis. Det där Dota-evenemanget är det största i världen och vi floppade det. På grund av pandemilagstiftningen, men också för att e-sport faller mellan stolarna. Det är varken kultur eller idrott. Under pandemin så har inte e-sportsammanhang fått de kulturbidrag som alla andra saker får. Men också säger så Riksidrottsförbundet att ni är inte redo att komma in här. Själva varför det skett sig att komma till Sverige, det har egentligen inte med Riksidrottsförbundet, för jag tror inte att någon av de två förbunden som existerar hade haft en chans att komma in, vilket som det förbundet jag jobbar för var ganska på det klara med att i år kommer vi nog inte komma in, för än så länge matchar vi inte tillräckligt och opinionen har inte vänt. Så den analysen hade vi gjort innan, så det var inte alls planen. Men mitt förbund jobbade ganska hårt på att prata med arrangörer, politiker, inrikesdepartementet, Mikael Damberg. Alltså de försökte trycka fram det här så att vi liksom, det här ska vi lösa så att inrese visumen ska kunna lösas för till exempel så här, ryssar, kineser eller så här, Asien och så vidare kan få problem att komma in under rådande pandemilagstiftning. Det vinkades bort tyvärr, och det var liksom nej, men det här är ingen sport, det här är inget vi kommer jobba med. Men hade det varit vilket evenemang som helst som anpassar sig efter pandemiregler, så hade det faktiskt slagit igenom. Så det är där vi landar idag.
Men schack räknas som en sport?
Nej.
Inte?
Inte i Sverige, nej.
Men globalt?
I vissa länder, absolut. Men det skulle komma in som kulturevenemang ändå, så att det är en acceptans.
Jag är bara nyfiken på hur man gör de definitionerna. Jag menar, tävlas det i dart till exempel?
Ja.
Ja, och det är en sport?
Ja, absolut.
Okej, okay. Så dart är en sport men inte schack.
Det är en precisionssport. Och
biljard måste väl vara en sport? Okej. Okay. Jag bara försöker förstå resonemanget bakom, för att jag menar e-sport... borde ju i teorin vara en sport för att det är en tävling.
Men right? Alltså, i slutändan så är resonemanget bakom en efterkonstruktion med vilka kulturella uttryck som kommer. Sen skapar en institution kring det. Det som händer idag är att digitaliseringen går väldigt fort, vilket gör att det rör sig väldigt fort. Och så har du en ideologi som är grunden till varför du väljer att göra saker kring institutionerna. Så det som händer är att de har egentligen inte hunnit efterkonstruera de här orden, koncepten, vad är vad, hur förstår vi oss på det här, och det finns ingen förståelse. Så i slutändan så de institutionerna som finns idag, till exempel Riksidrottsförbundet, de tappar medlemmar sedan 12 år tillbaka, de har ingen självrannsakan alls varför det sker. De tror att de ska förbättra ledarskapet, politisera det mer, och den största frågan på förra året var en jämställdhetsfråga, var högst på agendan. Hur får vi 50-50 på alla styrelser? Vilket är så här, vissa sporter finns det inga tjejer alls. Och lägga det högst på agendan då känns lite konstigt när själva institutionen som självt håller på att dör. Dessutom så det egentligen det de gnäller om nu, det är att de borde få mer pengar. Och om du inte skapar något värde så känns det väldigt, väldigt konstigt att du ska be om pengar för att fortsätta fördela dåligt värde. För människor kommer ju dit för att de vill ha någonting. Inte för att du har fått befogenheter av Gud och står där och bestämmer vad som är rätt att göra bland ungdomar.
Det finns en fråga till om gaming här också som vi skulle kunna slänga in direkt. Mm. Skulle en dam- och herrliga i gaming kunna göra att vi fick fler kvinnliga proffs?
Det vet jag inte, men det som är så charmigt med e-sport är att här finns faktiskt en möjlighet att experimentera lite. För tidigare idrotter så har de ju faktiskt varit väldigt noga med att fördela det här. Och tidigare idrott, ideologin är ju lite, vad är naturligt? Jag skriver en uppsats om det här just nu. Vad är naturligt? Så tidigare var idrott så här att du fick ju inte ens träna inför ett event. Så om du var i antika Grekland så fick du inte träna för att fuska det. Sen rör sig den här naturligheten. Till exempel bara för 200 år sedan så fick du definitivt inte idrott som kvinna. För en kvinna klarar inte av den fysiska ansträngningen enligt ideologin. Sen har den här rört sig hela vägen tills där vi är idag. Där vi har en dopinglista som säger det här är inte naturligt, men om du springer på ett berg så är det naturligt att få bättre syreupptagning.
Vore det inte nice med en dopad parallellliga?
Det kommer.
Det vore jävligt kul.
Det skulle vara jäkligt
underhållande. Dopfotboll. Ja. Liksom. Ni får ta vad ni vill. Jag hade lätt betalt för att kolla på det.
Men det är det som kommer. Det är det som är så spännande. Alltså så här, när jag tittar in med mina framtidsglasögon så är det definitivt det som kommer. För det de gör i UFC, när The Mauler ska möta John Jones och han åker dit för doping, det är att de byter stat. Varför byter de stat? Jo, för att det är mycket mer värdefullt att genomföra den matchen och hålla sig till moraliska regler. Så det där är bara moral som vi kommer att knuffa undan så fort vi ser att värdnationerna får olika saker och ting. Och de som fungerar bäst, att de faktiskt skiter i det. Och de skiter i det redan idag. Vi såg Ryssland, vi såg Kina. Alltså så här, det handlar bara om vem som kommer undan. Det handlar inte om ingen dopa sig. Det handlar om vem kommer undan och vem har privilegiet att kunna sköta det snyggt. Och de som inte har det, de går inte så bra.
Ja. Det är därför USA är bland de värsta kolsuparna av alla. För att de har varit så jävla bra på att undvika att bli liksom påkomna. De har liksom, ja men det här är naturligt liksom. Det har ju varit, det finns en jättebra dokumentär om det här, Bigger, Stronger, Faster. Jag har säkert sett om just dopningens historia. Och ja, det är jäkligt intressant faktiskt.
Okej, nästa fråga. Vill ni prata om den manliga våldsspiralen och den manliga sexualiteten? Den manliga våldsspiralen, är den här pyramiden eller? Om du säger bögjävel i ett rum så kommer det sluta med att du dödar en homosexuell. Är det den manliga våldsspiralen? Jag försöker förstå frågan.
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte... Inte du eller? Nej.
Alltså, jag kan tolka det som att våld skulle ha ökat. Har det ökat? Kanske nu under pandemin har ju våld i hemmet ökat, till exempel.
Ja, definitivt.
Mm. Är det de undrar, kanske?
Men hur tolkar ni frågan? Vi tar det så.
Alltså, den manliga våldsspiralen... Nej, jag kan inte tolka den.
Jag kan bara se det som att de menar att det finns en spiral av våld som har ökat på något sätt. Sen om de menar det hemmet eller ute, det vet jag inte. Men det jag tycker är intressant är att man hela tiden fokuserar på den lilla minoriteten som begår våldsbrott. Och istället för att prata om vad gör den stora majoriteten av män som har bra intentioner men som inte gör någonting för att försvara dem som blir drabbade av våld. Därför jag ser det som den största garanten för att minska dåligt beteende bland män som är våldsbenägna. Det är att goda män har styrka och kapacitet att kunna liksom stoppa det. Alltså, det har alltid varit den främsta garanten till exempel för kvinnors säkerhet. Det är att om du misshandlar en kvinna, då misshandlar du troligtvis någons dotter, någons syster. Du vågar inte, för du vet att det finns massor av män runt henne i hennes nätverk, vänner, släkt och så vidare, som kommer liksom reagera på det. Utan vi har liksom fått ett samhälle av mähän som antingen har du kapacitet till våld och då är du en ond människa, eller så är du liksom god och då har du ingen kapacitet allt. Jordan Peterson har pratat om det här, att du är inte god för att du är försvarslös. Du är inte god för att du inte har klor eller inte kan försvara dig. Du är god om du har kapacitet till våld och ändå väljer att liksom vara ansvarsfull med det. Det är det som är, det ser jag bristen av. Jag skulle säga att fler män lär sig att bygga styrka, kapacitet att försvara sig, men att vi får fler goda män som vet hur man beter sig, som kan hjälpa till att uppfostra den här minoriteten av de som går att uppfostra. Det finns ju alltid psykopater och så vidare som måste spärras in, men det är en annan fråga liksom.
Det finns ett tips till att minska antalet psykopater. Jag ligger inte med dem.
Det hörde jag faktiskt. Det var Eberhard som sa det var i...
Jag skulle säga att sluta brevväxla med folk som sitter på death row. Sluta ligga med psykopater. För att kvinnor, vissa kvinnor får en kick av det. Sluta vara den kvinnan. Skärp dig.
Och det är unikt kvinnligt. Det finns ett namn för det här syndromet. Absolut. Det är absolut kvinnor som är återigen en minoritet av kvinnor. Men det finns definitivt en överrepresentation bland kvinnor som är fascinerade av våldsamma män. Och det finns ju ett evolutionsbiologiskt bakgrund
till det. Ja, visst.
Och det är att om den där mannen kan döda och misshandla andra män, då betyder det att han kan döda och misshandla andra män som försöker att döda mig.
Precis.
Och det är så mycket, alltså folk tror att vi är fria från de här gamla instinkterna bara för att vi lever i en modern kontext.
Nope.
Men de finns fortfarande där. Även om vi inte agerar på dem lika ofta så finns de där. Liksom. Det är något vi måste erkänna. Och jag var ju med i någon annan intervju förut och han bara, varför vill du att kvinnor ska vara så här? Jag bara, jag vill inte någonting. Jag säger inte åt kvinnor att göra någonting. Jag säger bara hur jag ser att människor agerar. Och så försöker jag ge råd till män utifrån hur världen ser ut. Jag kan inte styra kvinnors beteende eller evolution eller någonting. Det är det som är en missuppfattning.
Är det en vanlig missuppfattning att du kan styra?
Ja, men det är det.
Vi får olika typer av projiceringar på oss.
Ja, nej, men därför att när jag säger att kvinnor till exempel har en evolutionär drift som kallas hypergami, så säger de, ja, du vill att kvinnor ska vara så. Och då säger de, nej. Jag säger att det här är vad forskare kommit fram till i evolutionsbiologiska och evolutionspsykologiska studier. Sen är inte det en tvångsjacka. Det betyder inte att alla kvinnor beter sig så. Precis som alla män inte går runt och ligger med allting de hittar. Liksom. Så, ja.
Det är inte en ursäkt, det kan vara en del av förklaringen.
En del av förklaringen, exakt. Ja.
Varför anser så många män i Sverige att det är okej att köpa sex? Anser många män i Sverige att det är okej att köpa sex? Ja.
Svårt att säga. Alltså,
anser många män.
Jättesvårt om man inte har statistik på
hur
det.
Hur ser statistiken
ut från män man har runt sig? Ja.
Tycker de flesta män i Sverige att det är okej eller inte okej att köpa sex? Kan vi kolla det direkt så kan vi gå vidare till nästa fråga så länge. Vi kan ta den här frågan. Jag hör gärna Roberts tankar kring toxisk femininitet. Vi kan väl slänga upp den till hela gruppen.
Jag ska börja. Jag tycker inte om att ge mig in i det spelet. Precis som jag ogillar idén om toxisk maskulinitet, ogillar jag idén om toxisk femininitet. Jag tycker inte... Det är lite som att se en yxa, liksom. Är den god eller är den ond? Du kan använda den till någonting ondskefullt, du kan använda den till någonting konstruktivt. Det är samma sak med manligt våld, det är samma sak med kvinnors förförelseförmåga. De kan använda det till att förföra män och stjäla från dem, bedra dem, manipulera dem och så vidare. Men det är inte kvinnans sexualitet i sig som är problemet, utan det är hur hon använder det. Så att jag tycker inte om det sättet att diskutera, att stämpla en feminin egenskap som toxisk, precis som man inte vill stämpla en manlig egenskap som toxisk. Det är hur du använder det. Bra eller dåliga människor. Sen finns det saker som är mer specifika för män och saker som är mer specifika för kvinnor. Men det är ett spel som jag tycker bara försämrar allting. Att så fort en kvinna säger, ja men det där är toxiskt manligt, så bara, aha. Ja, men ni då, ni kvinnor, det blir liksom en så här, men du då? Och jag tror inte det leder till så mycket. Jag tycker inte det är bra. Så finns det dåliga kvinnliga beteenden. Jag lyssnade på just den debatten innan jag kom hit, där David Eberhard räknade upp de här beteendena som han såg. Och det finns såklart, alltså män kommunicerar mer direkt, kvinnor kommunicerar mer indirekt. Generellt sett, det finns alltid undantag. Men så att när män har mer tendens att kunna använda våld för att hävda sig, så använder kvinnor ofta smutskastning till exempel. Det är liksom verbala attacker och innuendor och så vidare. Du vet, alla kvinnor som gillar såpor och sånt här, det är liksom sprida rykten och sådär. Det finns ju såklart dåliga, negativa kvinnliga beteenden, men jag vill inte knyta det till att kvinnlighet i sig är toxisk om den blir för mycket eller för lite liksom.
Mm. Ja, alltså... Det finns ju två sidor av varje mynt. Och jag vet faktiskt inte, när du säger så här, jag vill inte, men jag vill ändå så här fråga, vad ska vi använda för begrepp då? För det finns någonting som toxisk maskulinitet och femininitet samlar. Och jag skulle säga att det finns ett uttryck, och det är inte manligt och kvinnligt på det, eller så här, det är maskulint och feminint, och det har vi inom oss alla. Jag skulle säga att idag skulle vi kunna se på stor skala att det finns väldigt många män som just har de egenskaperna som är toxisk femininitet och agerar därefter. Och det kan väl, så här, jag vet inte, vad ska vi använda för begrepp för att samla det? Och då är det inte män och kvinnor som gör, utan det är femininiteten i kvinnan, femininiteten i mannen som gör de här sakerna. Jag vet inte vad det finns för bättre begrepp, men jag kan hålla med om att debatten om att man ska bärsa någon med toxisk femininitet eller toxisk maskulinitet kan bli fel. Men det är ju inte för att begreppet är fel, det är väl snarare hur man använder och hur man konnoterar det. Jag skulle gärna ha ett annat i så fall. För att förklara det här, för det finns ju, det du säger.
Ja.
Berätta hur du ska vara nu.
Jag har svaren, de finns i Östergötland. Nej, men återigen bara det här med vad man ser av att folk slänger för lätt med de orden, så får det konsekvenser. Och det förvirrar bara mer än vad det hjälper överhuvudtaget, liksom. Så när det står i, ja, när stora profiler lyfter toxisk maskulinitet hela tiden, så fyller det inget syfte, skulle jag säga. Alltså det är klart man ska kunna prata om det, men återigen, helt plötsligt så slänger en 15-åring med toxisk maskulinitet och använder det som ett slags vapen på något sätt mot andra. Och vad ger det? Återigen, vi behöver mer saker som vi kan mötas i istället, snarare än att kriga, liksom.
Okej. Okay. Så 50% av alla svenska män är mycket negativa mot sexköp. 14% är positiva till sexköp.
Enligt
undersökning. SIFO. Okej. Okay. Så det låter som att det är en minoritet som är positiva till att köpa sex.
Mm.
Då har vi ju rätt ut den lite också.
Ja.
Den här frågan är spännande. Jag säger den och så får ni tolka den själva. Vad tycker de om Schrödingers manlighet? Skriven i biologisk sten, men samtidigt så skör att genuspedagogik på förskolan kan krossa det.
den kan ju inte krossa den, uppenbarligen. De försöker, men uppenbarligen lyckas de inte. Som sagt, visst, om vi utgår från media, liksom mediebubblan i Sverige, den här svenska självgodheten där alla sitter och håller med varandra, så absolut, vi krossar patriarkatet och manlighet varenda dag, men det är bara inom en liten bubbla här i lilla Sverige som folk tror det. Jag menar, 99% av världen är liksom patriarkal och har traditionella könsroller i hela världen. Kina, stora delar av Afrika, Mellanöstern. Det är liksom en liten klick, privilegierad vit elit som sitter och diskuterar om det verkligen finns snoppar och vaginor. Och resten av världen är bara, ja, kvinna, man, bra. Så jag ser det.
Mm.
Och jag ser det som ett resultat av för mycket välfärd, för mycket fred, för mycket lyx. Helt enkelt, och sitta och diskutera de här sakerna. Man hittar på konstruktioner och, som man vill sitta och plocka isär för att, ja.
För mycket fred? Det har jag aldrig hört förut.
Ja, nej men det är, vi är fredsskadade helt enkelt. Och jag säger inte att jag föredrar att vi har krig, men jag säger att det är ett välfärdsproblem. Det är ett problem att vi blir för curlade och för, vi tar det för givet att liksom så här är hur det är. Men jag känner ganska många män från andra kulturer, både i andra länder och här i Sverige. Och jag har mycket lättare att prata med dem om maskulin som jag ser, maskulinitet som jag ser och femininitet. Det är ju svenskar som blir kränkta och irriterade när jag pratar om traditionella könsroller. Som bara, vad menar du med det? Varför måste jag vara så? Men jag säger att det är så det ser ut generellt sett. Och jag skrev en artikel om det också, varför svenska män borde resa utomlands och dejta utländska kvinnor oftare. Därför det lär man sig otroligt mycket av. Det har jag gjort i alla fall. Och det är en väldigt häftig upplevelse.
Vad har du lärt dig?
Det jag har lärt mig är att de flesta icke-europeiska kvinnor uppskattar manlighet på ett annat sätt. De tycker det är någonting väldigt härligt och väldigt positivt. De tycker om att ha en man som öppnar dörren för dem, som betalar notan, som beskyddar dem och som fyller sin manliga roll. Som kan laga staketen när det går sönder. Nu är jag en väldigt dålig handyman, så att det lever jag tyvärr inte upp till i min manlighet. Men jag får arbeta på det. Men jag har också lärt mig att kvinnor, framförallt i Italien där jag bott i många år, så är kvinnor väldigt, för de har mycket tydligare könsroller. Men jag upplever att italienska kvinnor är mycket tuffare än svenska kvinnor i sin kvinnlighet. Till exempel att italienska män håller på med catcalling mycket mer än vad svenska gör. Ciao ragazza, molto belli. Liksom, och det är inget problem, de här tjejerna kan man, ja. Han töntar sig, men försöker du jävlas med en italiensk kvinna så tar det ur sig helvete. Liksom, de är tuffa och de behöver liksom inte curlas med. Utan de kan vara trygga i sin kvinnlighet och kan vara trygga i att män är som män är. Ja, ni är idioter, det vet vi. Men vi står på oss själva. Liksom. Jag uppskattar den typen av femininitet som jag märker i andra länder.
Okej, vi wrappar upp Patreon-samtalet där. Tack Viktor, tack Robert och tack Mårten för att ni var med i Hur kan vi, för att ni gjorde de här sista lyssnarfrågorna.
Tack själv.
Tack.
Tack.